Hej och välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag får du ett nytt poddavsnitt fulladdat med fotbollssnack inför helgens matcher och alla stora snackisar i fotbollsvärlden just nu. Den här veckan med våran favorit Bojan Djordjic som diskuterar vinnaren av Ballon d'Or, om Uniteds nya tränare och framtiden för Victor Lindelöf Nilsson i det laget. Vi djupdyker i den allsvenska slutspurten. Hur ska det gå för Göteborg? Kommer de hänga kvar? Och så ska vi lista tidernas mest otippade mästare. Och förstås är 90 minuter quizet tillbaka, samt även veckans säkra på kupongen. Vi som gör det denna vecka heter Micke Leijonryde, Therese Strömberg och Disco Kristoffersson från Aftonbladet. Och vi börjar väl direkt med festen från i måndags. Malmö gjorde det alla redan i april visste att de skulle göra. De tog guld.
Jag trodde med att de gjorde det redan i april, så jag fick en brain freeze ett tag.
Alltså det var ju lite Henrik Rydström. Vem var det som sa att till och med Henrik Rydströms morsa skulle kunna coacha?
Det var Alexander Axén, ja.
Att han skulle till och med kunna gått igenom den här serien obesegrad.
Ja, det är ju krydd såklart. Någon slags krädd ska väl Henrik Rydström ha för det han gör. Men ja, det var ju jätteväntat. Gjorde väl någonting för matchen kanske ändå att det var Göteborg som tog ledningen först, så att man fick någon slags nerv i den.
Ja, precis. Men det känns ju som det har varit en transportsträcka nu de senaste månaderna, att man bara gått och väntat på att Malmö ska avgöra. Det har ju varit lite så här, de har lett med 10-12 poäng, sen har det blivit lite jämnare mot slutet, men man har ändå bara gått och väntat på att de ska avgöra. Nu fick man avgöra det mot IFK Göteborg och det blev lite nervkittlande. Men det mest häpnadsväckande var väl att Håland var där,
det var ju nästan det roligaste.
Bästa polare med Botheim. Och så, det var så gulligt också för att Botheim hade sagt att ja, men han har sagt i flera veckor att han ska gå på den här matchen. Ungefär som Håland hade sett fram emot det här hur länge som helst. Men sen var han inte med på guldfesten, tror jag. Sen han var bara med ett kort tag, sen drog han direkt. Så
att, ett litet ljudklipp här från Erik Botheim när han pratar om sin bästa kompis Håland. Mm.
Men att han väljer det här för Ballon d'Or-galan, det säger ju ändå en del, va?
Klart, det är ju SM-guld och Malmö. Det är man på match.
Välkommen på guldfesten nu, eller?
Nej, han ska tillbaka och skor mål.
Och så pratar man om då att nu ska Håland skriva på för Malmö, för han stod ju där i en Malmö-tröja.
Ja, precis.
Ja, supportrarna sjöng det åtminstone. Det är ingen som pratar om att han ska göra det. Därför lugna dig.
Ja, man hör inte riktigt, men det är de skriker på. Håland, skriv på.
Det där kommer ju från när Pontus Jansson spelade i Brentford och han stod i klacken och då sjöng de ju Ponne, skriv på. Som jag översatte fel en gång när de sjöng det innan. Jag visste inte, den här ramsan var ny. Så skrev jag liksom i lärarrapporteringen och då kom Ponne på läktaren och då började de sjunga. Och då skrev, ja, men vad sjunger de? Frågade en kollega. Ja, men då sjunger Ponne, stig på. Så att det var... Nej, det fick jag rätta till sen.
Men oddsen att Håland ska skriva på för Malmö, de är väl...
Nej, men lägg av. Nej, skärp dig. Alltså, prata inte ens om det. Prata aldrig mer med mig.
Det närmast man kan komma till samma himmelsblå färger i City och Malmö.
Så är det. Micke, Disco Kristoffersson, Therese Strömberg, det är det som är trion idag. Jonas Nilsson är bänkad, med all rätt kanske.
Ja, han har varit ur form ett tag nu.
Förra veckan när han kallade John Terry för slampa, då kände väl vdn att nej, nu får
vi måtta för det vara.
Vi ska prata om stora fotbollsspelare nu. Ballon d'Or delades ut i veckan. Den så utskällda Ballon d'Or. Vad var det du sa om Ballon d'Or?
Jag tycker också att det är så jäkla ointressant. Alltså jag slutade liksom bry mig om det där Ballon d'Or-priset när Messi och Ronaldo liksom bara prenumererade på de där titlarna. Sen är det väl kanske lite kul att det var lite mer ovisst i år, men känns ändå som priset är urvattnat, det är så kommersialiserat, det är liksom, men på något vis, det är inte som typ 94 när det var Stoichkov som vann, eller 90 när det var Lothar Matthäus, känns som var med en tyngd i priset då. Finns ju så många sådana här priser också nu, hittar man ju också så här rekord för allting, ja, men han har, ja, så att jag tycker det känns lite urvattnat.
Therese, håller du med?
Men jag tycker väl kanske att det fanns någonting i det de här åren ändå när Messi och Ronaldo prenumererade på det, för att det var ju en kamp mellan dem. Mm. Alltså det var ju alltid, man visste att det skulle röra upp känslor vem av dem som än vann den. Men däremot så tycker jag ju kanske att det har tappat lite, det tappade ju också fart där, för att det är på något sätt att vem som än vinner efter Messi och Ronaldo så tycker alla alltid att de inte är tillräckligt bra. för att Messi och Ronaldo var så fruktansvärt bra under en så väldigt, väldigt lång tid. Att ska det komma någon som har gjort ett bra VM och en bra säsong eller som är lite bra på att liksom dribbla förbi någon och ta det där priset. Jag tror att det har ju gjort att folk tycker inte att det är samma sak med det här priset längre.
Nu var det Manchester Citys Rodri som vann det.
Ja.
Det var ingen typ där för att titta på själva galan.
Ja, men det var ju, framförallt så var det ju Real Madrid är ju den stora rubriken här. Att de fick ju reda på, hävdar de, att Vinicius inte skulle vinna den. Han var ju oddsfavorit och de hade ju, han hade ju planerat, han hade ju ett entourage på 30 pers som skulle åka dit och hans huvudsponsor Nike skulle guldskylta någon butik och de skulle ha någon stor efterfest och allt vad det var. Och så fick de reda på Real att Vinicius inte skulle få den och blev, alltså, topplocket gick. Så de ställde in allt. Ingen fick åka.
Ingen från Real Madrid var där. Sen tror jag såg någon så här liksom bild också på sociala medier när han la upp en så här bild på hela Real Madrids lag, alltså en lagbild, så bara vi är i tillsammans i det här. Vi står stadigt i det här liksom.
Ja, men det var ju fint att se, får man ändå säga, alla de här fotbollsspelarna som gick ut dagarna efter och la upp liksom stöd till Vinicius Junior i denna svåra stund när han inte fick Ballon d'Or och sa det att vi gillar dig och vi tror på dig och du är kingen och allt sånt där. Det är bara liksom fotbollsspelande ballonghuven som kan liksom
fotbollsspelare, internationella fotbollsspelare kända för att ta ställning i sådana extremt viktiga frågor. Alltså det får man ändå ge dem.
Nu står vi samlade inför det här.
Ja. Jag tycker att Mats Hummels hade en intressant take på det, för att väldigt många har ju kritiserat det här och att det är ju liksom att det står i Real Madrids värdegrund att när man förlorar så skakar man hand och tar med respekt och sådär. Och det gjorde de ju absolut inte i det här fallet. Och de var ju inte där trots att de vann dessutom årets lag, och Ancelotti blev ju årets tränare. Men de var ju ändå inte där just på grund av den här Vinicius-grejen. Men Mats Hummels fick ju frågan om vad han tyckte om allt det. Han var ju där och det har varit stor uppståndelse med någon ny flickvän och allt vad det har varit. Han kallar det för Trump-fasoner. För det Real Madrid gör är ju att de säger att UEFA har någonting emot Real Madrid och därför får inte Vinicius det här priset. När det i själva verket är ju 100 journalister som röstar i vem som ska få Ballon d'Or. Så de hävdar ju valfusk och hela den grejen. Och då menar han på att det här är Trump-aktigt och det ser inte bra ut.
Men är det inte Trump-aktigt att säga att det är Trump-aktigt?
Alltså det här är väl ändå Team Hummels. Nu tycker jag, eller Team
Hummels. Så är det. Jonas namn till det. Välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Du fastnar alltid i receptionen så länge, så vi får vänta in dig hela tiden.
Jag har bråttom idag. Newcastle-Arsenal, Brighton-Liverpool. Jag måste till studion.
Det är stort faktiskt. Men vi ska börja i rätt ända, som det brukar heta. Vi ska börja prata United, för enligt uppgift, det här var Disco som sa, så har du spelat i United.
Ja, det är rykten som går. Men jag fick se Carrington, jag vet hur Old Trafford ser ut. Jag hade på mig ett träningsoverallen en, två gånger. Alltså, det kan räknas, exakt. Alltid, jag gick i skolan i Manchester i alla fall. Det vet jag.
Ja, men nu är det ju faktiskt så att nu har ju Ten Hag äntligen fått sparken enligt många. Hur känner du in på det?
Alltså, på ett sätt är det lättnad. Och sen blir man ändå besviken att det här beslutet inte togs tidigare. Rökridån, Manchester City, FA-cup-finalen, genom nytt kontrakt. Mm. Flera miljarder att spendera på hans spelare. 9 omgångar in så ser det ut som vi alla visste skulle göra. Vi har sett den här filmen tidigare och vi vet hur den slutar.
Ja.
Och ändå är vi där igen. Ny tränare som kommer till en trött trupp. Måste väcka dem till liv. Du kommer få resultat, Rick Rudd gör nu i början. Och sen kommer man dala igen.
Mm.
Så förhoppningsvis att när Amorim kommer där mot Ipswich i slutet på november, att man ser ett trendbrott. Åtminstone spelarna som mot Leicester nu, att man har passion, att man glöder, att man löper. Men att man inte bara gör det för att tränaren har lämnat, utan man bibehåller den energin hela vägen in. För att ge supportrarna en tro, för att det är som att bli apatisk.
Ja, jo, jag kan verkligen relatera till den känslan. Jag hade många svåra år med Milan och massa tränarbyten. Ja. Men det som är frågan nu är ju, det här blir ju egentligen det första att bedöma den här nya sportsliga ledningen på. Det formades ju en ny sportslig ledning med Ashworth och alla de här under sommaren. Mm. Nu är ju det här det första beslutet egentligen som de tar, att de byter tränare. Mm. Vad händer om den här tränarrekryteringen inte heller sitter? För att de är ju på plats i klubben nu för att vara någon slags liksom botemedel mot det här viruset som har varit Glazer-familjen.
Jo, men sen blev det att de inte tog beslutet som de visste var rätt från dag ett när de kom in. De pratade med andra tränare bakom Ten Hags rygg. men ändå valde att vara populistiska. Vet du vad? Med vår ledning ska vi ge honom en till möjlighet.
Men tror, inte du att det var men tror inte du att det var bara för att de inte hade ett bättre alternativ? Att de tänker att då får han sitta kvar. Det är så jag har tolkat situationen, att då får han sitta kvar tills vi har ett annat alternativ att sätta på plats. Uppenbarligen så hade de ju sonderat terrängen med Amorim innan de sparkar Ten Hag nu. De vet att de kommer kunna få honom, att de kommer kunna plocka honom.
Absolut.
Och då är det värt att byta tränare jämfört med att byta i somras och inte ha det alternativet man vill på plats.
Men då ger man inte honom ett nytt kontrakt. Han har ett år kvar, du lever med det året. Mm. Varför ska man alltid förlänga med en tränare som har ett år kvar? Vad har det förblivit för någonting? Nytt kontrakt, mer pengar, få sparken efter nio omgångar. Oh, vilken jävla payday. Otroligt. Så de har gjort ett misstag med det här beslutet, och mer misstag får de inte göra. För att om du inte tror på någon, så ger du inte dem ett nytt kontrakt och mer möjlighet att värva sina spelare. Då nu kommer Amorim och ska ta bort hans spelare. Och så det blir ju, du vet, det blir ju
man köper
det
sig fel. Tid.
Alltså, det men finns det inte lite framtidstro ändå nu om de får in Amorim? Och sen har de ju tagit in Christophe Vivell här. Han är ju väldigt uppskattad och väldigt, han var ju Chelsea men fick inte bestämma någonting. Det var ju liksom Boli som bestämde allt.
Ingen får bestämma någonting.
Nu kommer han inte United, men han är ju väldigt respekterad, och när man skulle ge han lite mandat så kanske det kan bli
absolut
bra.
Men vi som United supportrar behöver mer tid och fler transferfönster för att man ska kunna konkurrera på riktigt.
Och några psykologtimmar också att sitta i.
Ja, jag går på terapi redan. Och jag bara så...
Se här, det är bevis på, jag har jättemycket frågor förberett, men jag känner inte att det finns tid att ställa
men
dem.
Men det är så då Therese och Disco också, du vet, det är mycket prat.
Ja, verkligen.
Jag bara lyssnar, tar in och lär mig.
Så är det.
Ofta du bara lyssnar.
Jag lyssnade nu på en fråga, det kom ju inte.
Det är verkligen det man förknippar med Bojan, en bra lyssnare.
Det är en bra lyssnare.
En god lyssnare.
Jag gillar när han sitter i studion för han lyssnar så bra.
Jag ska hitta i sökhistoriken när du skrev, Bojan, du är en god lyssnare.
Leta efter dig i vår WhatsApp-konversation. Någonstans kanske det finns.
Sågningar.
Förra veckan så i programpunkt som heter Mickes lista, jag har fått en sån. Då pratade vi om världens bästa backgeneral genom tiderna. Och det rörde upp en del åsikter och känslor. Men jag tänker, du som är tidigare spelare och ändå har liksom rört dig i Europas finrum, så här, vem skulle du säga är liksom världens bästa backgeneral?
Vi hade alltså vara... genom tiderna såklart olika generationer. Men jag kan inte gå ifrån att inte se Paolo Maldini.
Ja.
Jag kan inte.
Alltså, det var du var där förra veckan också.
Och grejen är att om vi ska gå ifrån Paolo Maldini för de yngre.
Hans motivering var att han hade fint hår.
Det var otroligt. Men om vi ska prata hår då, då har jag en till. Okay. Då går vi till Alessandro Nesta.
Ja.
General, elegans, kvalitet. Allt det här som man inte ser nu för tiden. Så därför har jag fått lite mer framtidstro när jag ser Gabriel Saliba i Arsenal försvara. Det är också med klass, kvalitet, glöd och en enorm spets. Så att Maldini och Nesta kan jag gå ifrån. Men personliga favoriten för mig, det är Nemanja Vidic. Det var en general i mitt försvaret. Han satte sitt huvud där du inte sätter din fot.
Nej, men precis. Och det är väl lite det som... Alltså många av Maldini, de var ju snygga. Alltså, de var ju
men de var bra framförallt. Så blir man ännu mer snyggare när man är bra.
Det är liksom, det är du och Jonas Olsson som fastnar på hur snygga folk är när de ska rankas ut efter sina egenskaper. Det är, det klär dig inte.
Han var som en tavla. Jag spelade med Alessandro Nesta i Indien. Det var som en tavla.
I Indien?
I Indien,
I Chennai.
Du hade otroliga lagkamrater där.
Så kom jag ner till frukosten. Och jag är skittrött. Klockan är 5:30. Man måste åka för trafiken är enorm i Chennai. Jag kommer ner, så ser jag världens hår, lite sämre hårfäste. Sitter i en fin vit skjorta och äter frukost 5:36. Jag kommer in, våra blickar möts. Jag vänder! Går upp, kammar mig, byter om. Man kan inte möta Alessandro Nesta i frukosten, helt trasig.
Jag undrar om han någonsin har på sig någonting annat än antingen då fotbollskläder eller en vit skjorta. Alltså det känns inte
strykt
som
att... också.
Ja, alltså när han öppnar sin garderob hemma, det är bara vita skjortor på. Det finns ingenting annat.
Nej. Det var så fin strykt. Den här bojan, nu går du upp, sätter på dagsvax, stoppar du din hakanskjorta, min dalinskjorta, stoppar in den i gisen. Vi går ner, byter om.
Men vad gjorde du i Indien?
Spela fotboll.
Cashade in. Cashade in.
Var där den stora pengapåsen kom.
Jag skulle hitta mig själv, gubben.
Var på retreat.
Retreat.
Du, när du körde den här tantra-historien, vilka spelade du med då?
Jag hade Marco Materazzi, som kanske lyssnarna minns på eftersom Zinedine Zidane i en VM-final gav honom en skalle.
Och Orup har skrivit en låt.
Och Materazzi.
Ja, ah, han är med i textrad. Skitsamma.
Marco Materazzi, och sen i Indien fanns ju även Alessandro Del Piero, Anelka, Fredrik Ljungberg var där. Så att det fanns ju karaktärer, det fanns personlighet. Han säger David Trezeguet dessutom också.
Det låter ju som en klass. Enda stor...
Det var många som ville hitta sig själv då. På den tiden. Du hör ju själva namnet, det är inte för att de ville tjäna pengar. Ja. Det är bara liksom för...
och Elano var också, för att Elano var fortfarande i Santos.
Ja, Elano, legenden.
Och sen blev han utlånad från Santos till Chennai. Ja. Bara under de månaderna, så gick jag tillbaka till Santos. Dubbelön.
Otroligt.
Det är därför jag förstår att du ändå har liksom råd att komma hit ibland så där, för att du har tjänat pengar på annat ställe.
Alltså jag bor ju 200 meter ifrån med ett par taxi.
Vi ska prata lite Ballon d'Or. Vi nuddade vid det lite tidigare i morse. Denna utskällda Ballon d'Or. Håller du med om det?
Absolut. Alltså jag tycker det är ett låtsaspris. För när det passar folk så drar de fram sina tre kriterier. När det inte gör det så skiter med dem fullständigt. Man kollar inte på kvaliteten på spelarna. Allt annat spelar roll. Ibland blir det väldigt populistiskt. Men såklart att för de här individuella priserna blir det ändå viktigt. Mm. Vet, jag kan ju säga så här, jag drev ju också. Jag satt i ett program. Jag sa, men bryr sig om guldskölden. Vinner man den? Jag är där.
Alltså, jag är där. Årets expert. Jag står med min diplom där. Skitnöjd. Lägger upp.
Så det såklart. Blir ju den grejen. Och sen blir det såklart att jag tycker att Vinicius Junior borde ha fått den. Mm. Det gör jag. Rodri är världsklass. Men Vinicius Junior, speciellt hans Champions Leagues avslutning när han tar Real Madrid till den titeln som de oftast vinner ändå. Han var ju fenomenal.
Men får man vara lite djävulens advokat då? Är det inte kul att det inte är den mest spektakulära spelaren som vinner? Utan den som, Rodri jobbar ju liksom lite mer i det tysta. Ja.
Och sen fick han ju också för att han var korsbandsskadad. De tyckte synd om han.
Jag tänkte på den också. Men sen tänker jag, okej, om vi tänker så. Då har Carvajal i Real Madrid förtjänat en mer. Om du ska ta någon som jobbar i det tysta, som har slitit hård, blivit ifrågasatt, kritiserad i en Real Madrid. Kapten, fantastisk säsong. Vinner Champions League, vinner La Liga. Gör mål i Champions League-finalen och vinner EM. Högerback. Ge den till ytterback då.
Mm. Men kan det inte vara så där att liksom, när det inte finns de här solklara stjärnorna som Messi, Ronaldo och de där som verkligen är artister.
Och så är det Vinny någon som... artist.
Ja, Vinny är väl mer artist än vad Ronaldo var sina senaste 10 år. Ja,
inte liksom på liksom affisch. Alltså, han är inte
nej. Du har fastnat på den här, du tänker arrogant, hur han beter sig och allt möjligt. För du har hört. Men har du sett det? Det händer. Men det han har fått utstå i Spanien under de här åren. Det här är bara inte någon, ett rasistkort eller offerkofta. Han har fått utstå så mycket skit. Och i den unga åldern, när man kommer där han kommer ifrån, så blir det här att, lyssna nu, kolla vad jag gör, kolla på mig nu. Så man ger tillbaka, det blir inte att man kan kontrollera sina känslor. Men... utan man vill förnedra mer. Så man förnedrar sina ytterbackar, så gör han mot borta supportrar. Nej, men alltså, det är inte små grejer att uppleva. Vi har inte upplevt det på samma sätt, jag har.
Är det Carvajal du pratar om nu?
Nej, vi pratar Vinicius Junior.
Det är väl det som finns till Vinicius försvar i allt det här som vi pratade om tidigare. Att det är så fruktansvärt töntigt där Real Madrid håller på med. Att de ställer in och de ska inte åka dit och de blir helt sura och allt sånt där. Det är väl det som finns i det andra perspektivet.
Att just att
Vinicius... med allt det här i bagaget, all den rasism han utsätts för, hur mycket som han har pratat om det, som de kämpar mot det här, och det är väl inte så konstigt att de känslorna också dyker upp när han då inte får det här priset, så det finns ju i det motsatta perspektivet, som inte är att allt det här bara är jättefjantigt och att de är dåliga förlorare, utan att det finns ju någonting, förmodligen ganska mycket djupare känslor i det han känner också.
Ja. Utskällt är det i alla fall. Tjejerna är förbannade för man lägger under dam landslaget.
Det är ju under all kritik. Varenda år, hela tiden lägger de bara den här galan under damernas landslagsuppehåll, så de knappt kan åka dit. De får liksom pussla med schemat och fixa med någon liten privatjet som de egentligen knappt har råd med. Alltså det är ju dåligt som klipp. Fasen.
Frida Rolfö tycker så här i alla fall.
Det är inte planerat ut efter vårat damernas schema, så att jag tycker att det är skamligt.
Skamligt.
Fridolina Rolfö heter
så heter de. Hörde ni den historien om hur United skulle ta sig till galan?
Man når dem lillebror. Lillebror har mer pengar.
De frågar ju alltså Manchester City om de får skicka med två spelare. Typ som bommanskjuts liksom.
Ja, med lillebror. Ja. Ibland har lillebror mer pengar. Storebror måste
ju låna. Men de fick ju inte det. Eller? För City hade ju fullt på sitt plan. Med spelare som skulle åka ner och plocka priser.
Ja, såklart. Rodri fick ju det.
26 man.
Hur kändes det i United-hjärtat?
Som sagt, jag har blivit apatisk. Jag vill se att min klubb kommer tillbaka och visar lite mer glöd.
Idag är det fotboll. såklart, det är lördag, många roliga matcher. Bara om några timmar faktiskt, då är det ju Newcastle-Arsenal.
Exakt.
Den kommer du kommentera.
Det kommer sitta i studion med mig, Lasse Lagerbäck. Och absolut, det är en spännande match. Eftersom Arsenal har blivit drabbade av avstängningar, skador. Främst på nyckelspelare. Man har kastat bort mer poäng än vad jag trodde under säsongsinledningen. Och nu möter man Newcastle på bortaplan. Newcastle förvisso förlorade senast mot Chelsea i Premier League, men vann i ligacupen, och Isak har gjort 2 mål i 2 raka matcher nu. Mm. Och det är en tuff match. Förra året förlorade man mot Newcastle och man har inte råd med fler poängtapp. Men ändå känner jag att den här defensiva strukturen, trots att många saknas, kommer bli direkt avgörande. Och det är också ett test, för Champions League väntar ju nästa vecka. Och det är inte vilket lag som helst då Arsenal får möta heller. Så på så sätt är det en stor match, för det kan bli lite minikris om Liverpool och City vinner och faktiskt tar de här kliven mot toppen ytterligare.
Men inte så länge sedan vi satt och pratade liksom om Arsenal som en... Liksom,
de kommer vara där. Alltså jag är 100% att de kommer vara där. Med tanke på dagens klimat vet jag att poängtapp så blir det ju minikris. Mm. För att Manchester City och Liverpool, vi antar att de vinner. Då blir ju gapet ännu större och då måste man jaga ytterligare. När man saknar spelare som kanske Gabriel, Ödegård och Saka var ju tillbaka. Han är ju viktig som helst. Mm. Men just den här stommen måste de ha på plats ifall de ska ta de här kliven uppåt.
Ja, inför säsongen har Arsenal aldrig varit så hypad som innan. Det var många som trodde att de skulle bara... Och en rejäl utmanare till City, känns det som.
Men det var väl
de högre krav på sig nu, känns det som.
Jo, men det var väl också så här, det var ingen som trodde på att Liverpool med ny tränare skulle ligga där och härja. Nej. Kan jag tänka mig att det var en bidragande anledning.
På ett sätt ja, de skulle vara uppe i toppen. Det är inte så att de skulle falla ur. Jörgen Klopp under de här åren har byggt någonting. Så när han lämnade så var det nästan till ett dukat bord. Och vad Arne Slott nu har gjort, han har faktiskt gett dem ett annat lugn, mer kontroll, och spelare som Gravenberch och Gakpo har tagit nya kliv. Till och med sådana som Luis Diaz har fått en ny tändning och varit helt otroliga. Så de har en bra trupp. Bra spann på ålder. Så att Arne Slott sitter tillbaka. Har vunnit 11 utav 13 matcher.
Ja, det är omäktigt. Men du, men okej, experttipset då. Newcastle-Arsenal. Hur slutar det?
Arsenal vinner.
Snyggt. Sen är det också en annan storlag. Liverpool är också...
Liverpool vinner.
Manchester City vinner.
Liverpool United vinner inte.
Liverpool möter Brighton. Ja. Och det är väl också en tuff match.
De spelade ju nu i veckan. Liverpool vann med 3-2 i cupen. Men det är en helt annan typ av match när det är Premier League. Mm. Såklart, ett par dagar emellan så är det samma match på schemat. Men med det sagt så har Liverpool luft under vingarna. Ett självförtroende. Mm. Och känner nog att ja, det är en tuff bortamatch. Men det är också ett läge för oss med ytterligare en trea att sätta press på de övriga. Det är som när man pratar om hästar. De ligger i vinnarhålet. Jo, men det är. Man pratar om City Arsenal där framme. Och så lurar de vinnarhålet. Väntar på öppningen som de har gjort för att sticka ifrån.
De vinner mot Brighton.
Ja.
Där har vi det. Svårare än så är det inte när man är fotbollsexpert. Då tar man topplagen och så säger man att de vinner.
Säker etta.
Eller hur? Inte svårare än så.
Va, men du frågar min åsikt. Ja. Jag vet inte, jag kollade mitt pass, jag heter Bojan fortfarande.
Ja, det gör du. Bojan, du har det alltid lika kul att du är med i 90 minuter plus tilläggstid. Vi ska fortsätta prata lite United faktiskt. För just nu på telefonen, Micke Krekola från Red Devils, Uniteds supporter Falang. Hallå Micke.
Hallå, hallå.
Hur står det till?
Det är väldigt bra just nu. Hur står det själv till?
Ja, men det är som Therese, helt okej va?
Ja, men idag mår jag ju fruktansvärt bra, det har jag ju redan sagt. Det här är, det är once in a lifetime för dig och du tror fortfarande att jag bara mår helt okej.
Ja, men jag hoppas ju på att den här sträckan fram till julen då kommer göra dig lite gladare.
Ja, vi hoppas.
För varje vecka.
Hoppas verkligen.
Jag har förstått att du är i Polen, Micke.
Jajamän, det stämmer.
Och vad gör du där?
Jag sitter på ett hotellrum i Gdansk just nu. Nej, jag har lite semester nu, firar.
Och vad är det du firar?
Jag firar att Ten Hag har fått sparken.
United-tränaren som efter så många rubriker och så många förluster och så många månader, till slut så fick han gå.
Ja, till slut fick han gå. Det satt långt inne, men det blev en ohållbar situation till slut. Så att, ja, det var rätt beslut kan man minst sagt säga.
Ruud van Nistelrooy är interimtränare och sen så hämtar man en ny tränare från Portugal.
Mm. Ruben Amorim, det ska bli spännande. Det kan inte bli sämre, känner jag.
Men har man inte sagt det så många gånger att det kan inte bli sämre? Vad talar liksom för att Amorim inte bara blir en i raden av misslyckade tränare som är där en eller ett par säsonger och liksom lämnar med ingenting som eftermäle?
Nej, det är en rimlig fråga, men ändå så här, jag känner att förväntningarna har sänkts lite. Under Solskjær och Mourinho, då var det liksom så här, de kom tvåa, trea, då känner man att fan, det är inte riktigt tillräckligt bra. Men nu är vi ju nere på 14:e plats och här, va? Så att jag känner verkligen att nu kan det inte bli sämre. Men det är en rimlig poäng. Men jag tror att vi har en bättre organisation i bakgrunden som stöttar upp lite bättre, gjort lite bättre värvningar, har en bättre trupp, så att jag tror att det kommer bli bättre.
Ryktet som jag läste i alla fall, det var ju att under den nya tränaren, när den nu väl är på plats, så får Lindelöf inte fortsätta.
Alltså, som det har varit tidigare i United, så har ju tränaren haft ganska stor makt vad gäller vilka som ska vara i truppen och vilka som inte ska vara i truppen. Men nu har ju tränaren fått lite mindre makt med den nya organisationen. Så Lindelöf blir definitivt inte kvar. Hans kontrakt går ut och de kommer inte förlänga det.
Vad kommer Lindelöf hamna, Disco? Vet du det?
Ja, men jag gissar väl på typ han går till en klubb som Roma, Milan, ja, kanske topp Fenerbahce, något sånt där.
Jag gillar inte att du sätter Milan i samma fack som Roma och Fenerbahce. Vad håller du på med?
För mig är det samma.
Åh, herregud.
Men något sånt.
Han har lite Turkiet-aura.
Ja, men han har ju framförallt tjänat extremt mycket pengar i United. Det var det där i 8 år. Man får säga mycket om Vigge, men han har och spelat väldigt mycket matcher. Alltså, man tror ju att han har ju varit avbytare och sådär länge, men han har ju fan gjort ruskigt många matcher ändå.
Ja, så är det. Du, stålbad redan imorgon. Då möter man Chelsea.
Mm.
Hur kommer det sluta?
Väldigt svårt att säga. Det gick ju bra i första matchen under Van Nistelrooy. Spelarna visade lite glädje igen, vilket var uppfriskande att se. Men det är en svårbedömd match. Jag tycker Chelsea var ganska bra den säsongen, men jag är ändå positiv. Jag tror att United vinner den matchen med... Jag tror att det blir ganska många mål. 3-2, säger jag.
Snyggt. Då ser vi fram emot den en söndagskväll och kollar United-Chelsea. Det är inte helt fel.
Nej, det är inte helt fel. Och som United-supporter så ser man fram emot en match igen. Så att det ska bli kul.
Ja, men Micke Krekula, Red Devils, Uniteds supportförlang. Stort tack för att vara med i 90 minuter plus tilläggstid.
Tack så mycket. Alltid kul att vara med.
Världens bästa lördag även den här veckan. Halloween-lördag är lite annat uppställ än vad det brukar vara den här veckan. Jonas Nilsson är inte här. Disco Kristoffersson spelar rollen som honom den här veckan.
En dröm som jag drömt och sen var liten att spela den rollen.
Du svär mindre och det är alldeles för lite anspelningar på alkohol.
Ja, men det är väl bra. Jag tar det på fritiden istället.
Ja, det är bra. Therese Strömberg också. Och så jag, som klart. Och det är nu, Disco, du är inte van med det här. Men det här är alltså, många säger att det här är veckans höjdpunkt. Nästa programpunkt nämligen.
Okej. Okay.
Therese älskar den. Den heter Mickes lista.
Henke Larsson.
Det är absolut sämsta lista jag har i hela mitt liv.
Mickes lista.
Mickes lista. Mickes lista. Mickes lista.
Topp tre av någonting varje vecka som ni listar. Du kan inte titta på mig så där redan innan listan, Therese.
Förlåt, jag kan inte styra över vad jag känner när jag kollar på dig.
Temat för den här veckan. Malmö gick och vann allsvenskan, det var väldigt tippat. Därför så är den här veckans tema topp tre mest otippade mästarna genom tiderna.
Länge sedan man hade en sån, känns som.
Ja, faktiskt, men det finns några som sticker ut. Jag tycker att det är roligt med när det dyker upp någon liten underdog. Så vi går igenom det. Nummer tre. Danmark vinner EM 92.
Mm. Ja, det var ju helt sjukt. De fick ju platsen från Jugoslavien när det var krig där.
På ett riktigt liksom bananskal.
Ja.
För vissa, det var bara 8 lag med. I
så jag tycker egentligen inte att det räknas, vill jag bara säga, till hela Danmark som nation.
Alltså, det var ju på en tid när det liksom, fotbollen var kanske stor på tv på ett annat sätt. Så, men det var bara 8 lag med. Men jag tycker ändå att Danmark har vunnit EM, tycker jag ändå. Det är väl ens.
Och så tänkte jag 8 lag i ett EM-slutspel. Det känns som en utopi. Men det var ju rugga spelare Danmark hade då. Flemming Paulsen, John Faxe Jensen,
Brian
Laudrup. Det var ju ett ruggigt roligt danslag. Synd bara att de slog ut Sverige.
Ja. Topp tre mest otippade mästarna genom tiderna. Nummer två. Leicester vinner Premier League. Det här är alltså 2016. Också från ingenstans egentligen.
Skulle jag sätta på nummer ett om jag får ha ett inspel.
Precis, men jag tror att jag håller med också att det är helt sjukt. Men det finns ju en som jag gissar att du har som nummer ett, och då är nog beredd att hålla med att Leicester är två. Men den är ju helt sjuk att gå igenom Premier League med det laget de hade också.
Och med de förutsättningar jämfört med alla andras ekonomiska
Ranieri,
muskler.
Och Ranieri som helt slut som tränare.
Den eviga tvåan
liksom. Och som man trodde var helt slut, vad ska han dit att göra? Det var ju en framgångssaga utan dess like.
Oddsen var alltså 5000 mot 1 att de skulle vinna Premier League innan säsongen.
Mm.
All right, topp 3 mest otippade mästarna genom tiderna nummer 1. Den här kom ju som en skräll. Östersund tar Svenska Cupen 2017 med Graham Potter i spetsen.
Nej, men, det tror jag inte du kan ha. Men då, om du ska ha svenska skräll så finns det ju några.
Vänta, stopp där. Det är väl en super... De går ju från superettan, så går de ju hela vägen och vinner allsvensk, eller vinner Svenska Cupen. Det är från ingenstans.
Ja, fast det var ju inte från ingenstans. De byggde ju en... jag fattar att det inte var så väntat och det är inte så. Men de byggde ju ändå... De byggde ju någonting som man märkte redan när de började, att det här kommer bli någonting alldeles extra.
Ja, skräll skulle jag säga, men kanske inte större än Leicester. Jag trodde ju var givet att du skulle ha Greklands EM-guld 2004 som etta. Jag håller med. Men om man ska kolla svenska skrällar så har vi Norrköping 2015, Jan Andersson, Ante Johansson, Totte Nyman.
Hette den diskoslista? Nej, den gjorde vi inte det.
Eller nej, den heter Nyckeslista. Det är därför den är så himla svag.
Ja. Det är ju en fantastisk årstid om man är fotbollssupporter, det vill säga. Kanske inte om man älskar sol och värme och bra väder. Då får man hålla sig.
Men då bor man i fel land. Om det är det enda man tycker om, då får man flytta härifrån.
Så är det faktiskt. Micke Disk och Kristoffersson från Aftonbladet och Therese Strömberg, vi sitter här och vi pratar fotboll. Nu med allsvenskt fokus.
Mm.
I måndag så blev Malmö FF svenska mästare. I helgen så var det också klart att Västerås tackar för sig för ett år i allsvenskan.
Mm.
Jag hörde lite om Västerås. Man pratade om att de var de bästa, den bästa sista placeringen på väldigt länge.
Mm.
Alltså det var väldigt oförtjänat att de fick så lite poäng, för de har gjort väldigt bra matcher.
Ja, jag har fått framförallt horribla domslut emot sig. Framförallt en domare som dels har dömt bort ett såklart mål som var över mållinjen, det kommer ni ihåg. Sen ledde de 1-0 mot Häcken och fick i Häcken skulle ha en såklar utvisning. Det fick de inte heller. Så var det ett domslut till av samma domare. Och sen har vi matchen mot Malmö. Där de ska ha alltså den solklaraste straffen i allsvenskans historia som de inte heller får. Hade de haft död så hade de haft typ 12 poäng till. Då hade de, nästan klarat sig kvar. Så att det är klart. Och de har spelat väldigt fin fotboll. Jag tror XG-tabellen är att de skulle ligga 4 eller något sånt där om man ser till målchanser.
Det är väl det som är grejen också. Hade de bara gjort mål framförallt under våren och sommaren, då hade de också kunnat ha 20 poäng till.
Ja, men det är så. Det finns ju några spel. De har ju haft otur också med skador på nyckelspelare. Mikael Marquez till exempel som var inlånad från Minnesota United har varit grym. Men sen är det ju så att de har ju, om man ser till truppen överlag då, så har de inte bredden och sen så har de några spelare som är alldeles för dåliga som inte håller allsvensk klass, och då kan man ju inte ha de här små marginalerna emot sig så att man får dels sådana domslut emot sig och dels skador på nyckelspelare. Så det är ganska logiskt att de åker ut. När man ska säga Västerås är att man nästan sålt spelare för 40 miljoner. Marcus Linde till Heerenveen, Alex Douglas till Lech Poznan och så då Patrik Åslund till Djurgården. Så man har en väldigt stabil grund att stå på. Man har en bra ekonomi, så jag tror att man kan göra en Degerfors och studsa tillbaka till allsvenskan ganska snart. För man har skaffat sig de ekonomiska förutsättningarna för att det inte ska bli något Sundsvall eller Oddevold eller bara åka rätt ner.
Vi håller oss kvar i botten. Den är ju ganska stökig, den där bottenhistorien. Alltså med Göteborg som fortfarande, skulle jag säga, ändå riskerar.
Ja, men framförallt är det ju Kalmar och Halmstad som har studsat tillbaka här för några omgångar sedan och börjat vinna. Så att det är ju en ruggig match i Göteborg där Göteborg möter Kalmar. Och sen har du ju både Värnamo och Halmstad har ju svåra matcher också. Så att Halmstad möter Djurgården och... Värnamo BP, så att
Göteborg Kalmar om bara några timmar är
ja, det nu blir otroligt intressant.
Det här är ju repris på hur vi satt förra året exakt den här tiden också och pratade om Göteborg. Men jag vill ha kvar Göteborg i allsvenskan.
Ja, det tror jag att det är väldigt många som vill.
Och så har vi toppen då. Där har vi Hammarby och där har vi Djurgården och där har vi AIK.
Ja, precis, och där är det ju extremt jämnt. Hammarby har väl försprången där 2 till ner till AIK och 3 till Djurgården och det är 2 omgångar kvar. Hammarby har dock en svår match då mot Malmö. Man ska säga det att Malmö är ju klara mästare, men samtidigt deras B-lag är ganska bra. Om de kör B-laget som kommer till Stockholm och firar det som guld och man kan spela helt utan press, det är ett jätteenkelt att möta. Sen brukar ju motivation slå klass. AIK möter Norrköping borta som har allt att spela för, och Djurgården har ganska svår match mot Halmstad, så att det kommer bli ett jätteinbo där också då.
Ja, precis. Jag vill bara säga det att när vi tippade Allsvenskan, då hade jag faktiskt AIK ganska högt upp på min lista.
Ja, det var typ hela Aftonbladet hade det också. Mm.
Du ser. Ja. Så att vi kanske inte får fel ändå till slut. Ja, som sagt, oerhört spännande redan idag när det kommer till fotboll i Allsvenskan. Nu är det disco. Du är ju ny i gamet den här veckan. Jonas Nilsson är på Nordirland och dricker pint, ska vi misstänka. Nu har vi en programpunkt där det är tävling. Så nu får du agera rollen som Jonas Nilsson.
Ja.
Från 1934 fram till idag. Vilket är året?
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Jag ska bara tillägga, det är inte så svårt att vara Jonas Nilsson. Han har ju 0 poäng hittills i den här tävlingen. Och då har Janne Innafors kommit till studion. Producent Janne, du har ju varit i studion hela tiden, men nu sitter vi i
Exakt, Stryktipset fyller 90 år, och därför har vi det här och tar ett år som ni ska räkna ut under de här 90 åren. Jonas Nilsson, om man har sett Game of Thrones, skulle man kunna jämföra honom med Tyrion Lannister, den här korta killen som sa I drink and I know things. Men Jonas Nilsson, han gör bara det första. I drink. Och sen vet han inte så mycket, för han har ju 0 poäng. Så Disco, du får bli hans kämpe här, som Tyrion Lannister hade också i Game of Thrones. Nog med den jämförelsen. Ni får alltså 3 olika ljud för varje år, och så ska ni räkna ut vilket år det jag söker under de här 90 åren. Vi kör första. Ja.
Kommer den här.
Och Martin Dahlin gör 4 mål när Malmö FF blir svenska mästare igen.
Captain Ruud will take hold of the trophy. The Netherlands are the new European champions.
Och vi börjar med 3 i vanlig ordning. Det står alltså, för så att alla har koll, 2 poäng har Micke, 3 har 1. Och du har 0 disco på grund av Jonas då. Therese, vilket år?
Ja, men det här är ju före mig. Det här är, jag vet inte. Jag drar till med en gissning på att det är 96.
Micke?
Ja, när var Dahlin het? Jag säger också 96 faktiskt.
Nej, men du sa ju att Holland blev European Champions. Det är ju... då är vi ju, det är 88 i så fall.
Disco rätt, och Jonas får sitt första poäng. Malmö vann SM-guld det här året efter att ha slagit Djurgården med 7-3. Vi hörde Europe som låt, och sen Holland vinner EM-guld. Van Basten gör sitt störda mål i den turneringen bland annat.
Snyggt.
1-0 disco.
Snyggt disco.
Klipp nummer 2 nu då.
Men gjorde jag fel nu? Om man skulle vara som Jonas skulle ha svårt för att vara fel, men
ja, det var jävligt dumt faktiskt.
Skärp dig. Klipp nummer 2 nu då.
Vi befinner oss på Långholmen, mitt i centrala Stockholm. Och alldeles här bakom mig, bakom avspärrningen, är den plats där JAS-planet havererade.
Universal Pictures presents...
You feel that?
Jurassic Park.
Manchester United are the champions of England for the 8th time. And the very first of the FA Premier League.
Och för att det då ska bli jämnt, så är det du, Micke, som får börja svara den här gången.
JAS-plan, jag säger 91.
Det är fan, visste jag att det var landningsbana på Långholmen. Nej, men ja, precis, ja. Det kan nog vara där i krokarna. Men jag säger 93 då.
Jag vet att det här är 93. För de säger att det är första Premier League. Och då är det 93.
Det stämmer. 1 poäng var till Therese och Disco. Jurassic Park släpptes där året. JAS kraschar under vattenfestivalen. Och sen då United vann ligan, som då också var första Premier League-säsongen.
Och Strömberg föddes.
Så 2 till Disco, 1 till Therese och 0 till dig, Micke, den här veckan.
Får jag säga en sak bara? Att jag tycker inte att Jonas ska få ta över Discos poäng. Utan jag tycker att Disco tävlar som egen person.
Det här får vi diskutera i nästa vecka, känner jag. Vi kör sista ljudet.
Kommer det här.
College networking websites. Is this perhaps the next big thing? Mark Zuckerberg, creator of thefacebook.com. I don't wanna be anything other than what I've been trying to.
been made. Arsenal have gone through an entire league campaign without losing.
Nu ni, disco. Vilket år var det där?
Ja, du. Det är ju 99 eller 2000. Ja, precis. Jag säger Invincible. 2000, säger jag.
Therese?
Ja. Det är jävligt dåligt att man inte kan den på exakt rak arm vilken säsong det är. Men det är ju en av dem. Jag säger också 2000.
Då säger jag 04 slänger jag till med för att vara lite utanför.
Facebook lanserades för första gången. Det här då hette det The Facebook.
Jaha, Kevin DeGraw släppte I Don't Wanna Be.
Och Arsenal hade sin vidare Invincible-säsong det här året. Det är Micke som får ett poäng. 2004!
Så jäkla bra, Annie. Han kommer på
var
slutet.
Var det som var Facebook-ledtråden? Att det lanserades
ja,
för
första precis.
Gången?
Ja, precis. The Facebook.
Ja, det borde man ju veta att det inte var 2000 i alla fall.
Två poäng till disco. Grattis Jonas, säger vi 1-3 så 1 till Micke.
Ja, snyggt. I listan, Mickes lista, tidigare i morse, så var temat givet att Malmö var så tippade mästare. Topp tre tidernas mest otippade mästare. Jag hade Östersunds svenska kuppenguld där på, för jag tycker den var helt bara kom från ingenstans egentligen. När jag säger så, vad tänker ni då?
Om... Nej, jag var ju givet, när du hade Leicester på andra plats, då var det givet att du skulle ha Greklands EM 2004 med. Det var ju ett, inte fantastiskt lag att titta på, men det var ett fantastiskt lag. Och att de vinner EM-guld är ju en av de största skrällarna av världshistorien. Och det var extremt många härliga spelare. Du har Katsouranis, Karagounis, Demis Nikolaidis, hur många... grymma spelare som helst. Och sen har du Otto Rehhagel. Så vi brukar snacka om att Mourinho parkerar bussen. Otto Rehhagel uppfann på parkera bussen. Det var liksom tre jävla dubbeldäckarbussar som ställde sig liksom framför mål. Men de vann och tog guld, och det ska man heder för.
Ja, alltså de mötte ju, jag hade dem som bubblare faktiskt, men i min värld så var det inte...
I din värld så är det lite större att Östersund vinner Svenska Cupen. Vi förstår.
Men det kändes inte som att det var 20 år sedan, det var väl mer det. Att, nej, så här, det var typ nyligen.
Men det som är så intressant med att det är 20 år sedan, det är ju att Cristiano Ronaldo spelade. Han såg, i den finalen.
Ja, man kan nästan inte tro att det är Cristiano Ronaldo, för han hade knappast det här... bländvitat tandraden, han hade inte det här perfekta utseendet, som såg mer ut som liksom en tonårspojke,
som en helt vanlig människa.
Exakt, innan han blev den här miljardindustrin på egen hand, så att lite gulligt.
Men också alltså, när man kollar på det portugisiska laget, jag förstår hela grejen, jag håller ju med att det var superhäftigt med Grekland och allting. Man är ju lite ledsen över att Portugal med det laget inte vann.
Hur alltså, kunde de inte vinna
med
de här
Figo,
spelarna?
Med Deco, med Rui Costa, Cristiano Ronaldo som vi sa, alltså det är ju otroligt mycket.
Nuno Gomes.
Ja, väldigt mycket bra spelare.
De kände väl också så bara, hur ska vi kunna torska mot det här svintråkiga defensiva Grekland? Det här är lugnt.
Man hade Fernando Couto, bara en sån sak. Ja. Vilken lirare och vilken frisyr och vilket namn.
En bubblar som en otippad mästare. Ja, diskutera i små grupper hörde ni. Vi ska gå vidare med något helt annat.
Veckans säkra.
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Vi sitter ju med kupongen också. Det är 13 matcher även den här veckan. Premier League och Championship. Disco, hur ser du på den?
Jag ser ju på den att jag har en säker match, match nummer 12. Klassiskt Stryktipslag. Queen's Park Rangers tränas ju av Marti Cifuentes. Kom ju och tog över dem förra säsongen när de var dyngsist, men tog upp dem till en mittenplacering, eller ja, nedre botten.
Han från Hammarby.
Ja, från Hammarby, ja. Och blev ju dunderhyllad. Nu har de haft det lite tyngre. Den här säsongen ligger i botten. Har fått några oavgjorda resultat. Supportrarna ser stå bakom honom fortfarande, även fast man har väldigt få chanser på sig om man inte vinner. Så att här behöver de vinna, och det tror de gör mot Sunderland på hemmaplan.
Match nummer 12, där har vi ettan. Therese Strömberg, hur tycker du att Disco har skött sig?
Alltså mycket bättre än vad jag hade trott.
Vad skönt att man kom in med låga förväntningar.
Ja, jag har knappt några. Jag har ändå jobbat i några år med Disco. Jag har inte så höga förväntningar, men det här tyckte jag han gjorde bra faktiskt.
Ja, härligt.
Jag håller med faktiskt.
Ja.
Sista pratar nu bara, då brukar vi alltid fråga vad händer idag, och det brukar ta Jonas ganska lång tid faktiskt att komma på vad han ska göra, Och så slutar det i alla fall med att han gör samma sak varje lördag.
Varje lördag, ja.
Ta ut någon stryktipsrad och ska sitta och ta en öl.
Det är full huggning för mig. Vaknar upp, alltså, träna, leka lite med barna. Sen är det ju Hammarby-Malmö. Den missar vi inte. Gäller väldigt mycket för framförallt Bayern. Mm. Som måste vinna för att vara säkra på att de ska få en Europaplats. Och även fast de vinner så är det inte säkert de får det. Det kommer bli ett getingbo där. Och sen 70-årsfest för min frus moster.
Ja, kan bli stökigt.
Ja, det kan det bli.
Therese, hur ser din lördag ut?
Jag ska skynda mig hem eftersom att jag så himla gärna vill absolut inte missa någonting av Newcastle Arsenal. Men jag ska på vägen också lyckas köpa jättemycket godis har jag tänkt. För jag har så dåligt samvete den här veckan. Varför? Det har varit så många barn som har plingat på, som har knackat på. Jag har inget godis hemma. Nej. Så jag öppnar inte. Men jag kollar ju i nyckelhålet och där står de och ser så ledsna ut när ingen öppnar. Så jag hoppas att det finns några barn som fortfarande går lite bus eller godis nu ikväll. Så nu ska jag ha jättemycket godis hemma. Så ska de få.
Det har varit så otydligt också vilken dag det är man faktiskt går.
Ja, men det är ju det som är grejen i Sverige, att ingen vet ju. Nej. Så det pågår ju en vecka att det plingar på dörren varje dag. Och jag får bara sitta där och låtsas som att jag inte är hemma som något riktigt ärkesvin.
Förr hade man ju alltid kontanter man kunde rädda upp det där. Man kommer ihåg det. Alla när man själv gick där, då så hade man ju så då fick man en 20-lapp typ. Eller en 10 eller 100-lapp.
Ibland eller fanns det 100-lapp.
Ja, det var ju, jag vet inte vad det är för rikemansområde, men alltså, hos oss fanns det ju alltid någon tant som gav en banan. Alltså då blev man rasande.
Då blev man visst. Då blev det bus ändå.
Då blev det absolut bus.
En banan måste jag hålla med, det är den menlösaste frukten som finns.
Ja, det är fruktansvärt.
Själv ska jag hjälpa en kompis att flytta. Så att
hur kan dina helger vara så vidriga jämt?
Jag vet inte.
Det är tid för att ha det trevligt och bra helgerna.
Och så lite fotboll förstås.